Vi ska be innan vi börjar denna lektion i Jesu namn. Herre, kom och hjälp oss att som Daniel lära oss bekänna våra synder och bekänna vårt folks synder och inte lämna bort något. Och hjälp oss att också se din barmhärtighet, din storhet och nåd som du visar oss i vår frälsare Jesus Kristus. Amen. Nu har vi då Daniels bokens 9:e kapitel framför oss. Och ni har läst i det 6:e kapitlet om Darejaves som då kom att utfärda ett olyckligt påbud som drabbade Daniel. Men hur Gud förundransvärt räddade Daniel. I den sista versen i det kapitlet, så kan vi repetera här, står det: denne Daniel steg i ära och makt under Darejaves regering, det vill säga under persern Koresh regering. I en not står det annan översättning och, det vill säga under persern Koresh regering. Det kan alltså översättas både under Darejaves regering och persern Koresh regering. Det skulle då indikera att Darejaves är en annan än Koresh. Medan det vill säga att det är samma person. Och det här antyder ett gammalt bibeltolkningsproblem just här. Jag har tagit med mig den här notboken till Bibel 2000 också och ska läsa där vad det står som förklaring till 9:1. I första versen i 9:e kapitlet står det nämligen så här: i Ahasveros son Darejaves första regeringsår, han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldéernas rike. Så säger alltså den här bibelkritiska notboken så här: Darejos, som det är den grekiska formen för det här namnet, han som var son till Xerxes. Xerxes är då det grekiska namnet på Ahasveros. Uppgiften hänför sig till den ohistoriske medern Darejos. Se 531 med not. Säger man perserkungen Darejos den första var far till Xerxes den första. Så finns det ytterligare en hänvisning till Esters bok där det också finns en not. Och i 531 står det så här: medan Darejos, enligt Daniel skulle det nybabyloniska riket ha efterträtts av det mediska. Det överensstämmer med profetior i Jesaja och Jeremia, men är ohistoriskt. Babylon erövrades av persern Kyros, eller Koresh, med 539 före Kristus. Medien hade redan år 550 uppgått i hans välde. Namnet Darejos är förmodligen lånat från den persiske kung som grep makten år 522. Ja, läser vi det här så blir man nog verkligen förvirrad. Det är allt möjligt galet. Det stämmer inte alls de här kungarna. De är inte alls på rätt ställe. Så det måste ha varit någon väldigt okunnig människa som har skrivit det här. Som inte förstod sig på historien. Så där enligt Bibel 2000. Enligt den här boken som jag berättade om redan igår lite, Seth Erlandssons bok Guds ord och bibelkritiken, så finns det ett par möjliga förklaringar till det här, även om det här är en besvärlig passus. Det som ligger närmast i hans är att denne Darejaves, som också kallas Darejaves medern eller Darius medern, att han är samma som den som kung som är mest känd under namnet Kyros eller Koresh. För denne Koresh, han var av medisk släkt. Han hade en medisk mor. Och han var på det sättet en dubbelregent, att han hade också förfogat över det mediska riket. En möjlighet är att Darejaves eller Darius eller Darejos är en titel, en ämbetstitel och inte ett egen namn. Sen finns det också en möjlighet att en general som intog landet på Koresh vägnar, alltså intog Babylonien just den här tiden på Koresh vägnar, att han skulle ha haft namnet Darejaves. Det är vanligt på den här tiden att kungar nämns olika, att det finns olika namn i olika traditioner. På det sättet, det finns till exempel en kung som hette Tiglat-Pileser på tidigare i Assyrien, som också bär namnet Pul. Och där står det uttryckligen att det vill säga. Det är samma skrivning som finns i 6 kapitlets sista vers. Darejaves regering, det vill säga under persen Koresh regering. Och det är alltså därför helt möjligt att man känner igen denne Koresh med olika namn. Hur som helst så blir hela Daniels bok tillrodda. Det blir en förvirring om man menar att det är Xerxes son Darius den första som regerade först några årtionden senare som det här handlar om. Då blir det helt oförståeligt. Och eftersom det finns många andra belägg för att denna text som står här i Daniels bok är mycket historisk och insides information, det också kunde uttryckas, så behöver vi inte tvivla på att det här har också en historiskt korrekt. Även om vi inte ännu har förstått exakt eller fått alla belägg för hur det ska förstås. I detta nu så kan vi vara nöjda med att det är sannolikt samma kung, samma namn, det här Darejaves, samma kung som Koresh. Då ska vi se vad som händer här i Daniel 9. I hans första regeringsår, alltså då 539 före Kristus, kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Daniel läser skrifterna. Och det som han nu läser, det är Jeremia, profeten Jeremia. Profeten Jeremia var delvis samtida med Daniel. Jeremia hade varit verksam i slutet av 600-talet och in på 500-talet och upplevde Jerusalems förstöring 586 före Kristus. Det var inte så många decennier före den här tiden när Daniel ser det här. Så att redan på denna tid så har denna skrift som Jeremia har skrivit kommit till Babel, ja, Susan kanske det i det här skede, och Daniel känner till den och läser den. Han läser från Jeremia 25 bland annat. Vi ska titta vad som står där. Jeremia 25. Vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras, och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Nu läser Daniel detta, och dessutom läser han det 29 kapitlet. Jeremia 29. Vers 10. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det här är ett brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som levde kvar i fångenskapen i Babel. Åtminstone det här måste då Daniel ha tillgång till. Sjuttio år, hur räknar han då? Jo, Daniel föddes tillsammans med sina kamrater och ett antal andra förnäma ungdomar, och vi vet inte hur många precis, till Babel år 605 före Kristus. 70 år efter 605 är 535. Nu var det 539. Det har alltså gått 66 år, kan man, så där ungefär kan man anta, sen Daniel föddes till Babel. Och nu blir han ivrig, för Jeremia säger ju att fångenskapen ska vara slut 70 år efteråt. Daniel är nu ungefär 80 år gammal. Han är alltså en gammal man, men fortfarande en man som gör en hel del mycket goda insatser för den nya kungen. 70 år. 70 har en viktig funktion för det judiska folket och överlag för jordens folk. 7 är ju Guds tal, förbundstalet, Guds handlande med människorna. Och 10 är fullkomningens tal, fullheten. Det finns många hänvisningar till det, inte i Daniels bok kanske främst, men i Uppenbarelseboken. Och det finns också i evangelierna många sammanställningar med 10-talet. 7 gånger 10. Hela den tid som Gud har utmätt för dessa jordens folk, dessa fiender i det här fallet. Vad gör Daniel? Jo, i 9:e kapitlet, vers 3, som vi går tillbaka till, berättar han så här. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände. Daniel var en stor bedjare, det konstaterar vi i 6:e kapitlet. Han hade sina regelbundna bönestunder och han verkställde sin bön oberoende av vilka förbud som gavs. Och som är hot om liv och död. Eller att han skulle beläggas med dödsstraff. Nu blir han oerhört ivrig. Och han fastar i säck och aska. Han klär sig i säcktyg och strör aska över sitt hår. Det här är en gammal symbol för förtvivlan, sorg och nöd. Och så ber han. O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med judamän och Jerusalems invånare och hela Israel. Både de som bor nära och de som bor långt borta i alla andra länder, dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam, därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Daniel kunde inte påträffas med någon orättfärdighet. Hur än de här furstarna som hade försökt anklaga honom sökte efter svagheter. Lik skelett i garderoben brukar man säga. Nej, man hittade inga. Daniel var oförvitlig. Vem var det som hade syndat? Jo, det var de onda kungarna som kungaböckerna omtalar, den ena efter den andra. Som inte vandrade på Herrens vägar, utan som gjorde vad ont var i Herrens ögon. De var uppenbart ogudaktiga. Och de hade dragit folket i detta elände. Kunde inte Daniel ha sagt, ja, nu har det gått så som de där onda kungarna har ställt till. Men han säger, vi har syndat, varit ogudaktiga, gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Han tar på sig folkets synd. Vi har syndat, vi har missat Guds uppställda mål, det som Gud ville att vi skulle göra. Vi har gjort orätt, vi har ådragit oss skuld, vi har ställt oss under Guds dom. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har gjort på ett ondskefullt och medvetet sätt gjort uppror mot profeterna när de frambar Guds ord. Ja, den här syndabekännelsen som en ställföreträdare för sitt folk. Den överblickar de många århundraden när profeterna utan resultat påminde om Mose varningar. Tänk om vårt folks ledare skulle bära folkets synder på ett lika ödmjukt sätt. Ja, tänk om vi skulle bekänna vårt folks synder. Ta på oss den ondska och den orättfärdighet som finns i våra samhällen. Och bekänna det som vår egen synd. Syndabekännelsen innehåller ingen anklagelse. Han säger inte, du Gud har visat en fruktansvärd vrede. Och nu börjar det nog räcka till. Nu har vi varit onda, men nu har du också visat en stor vrede mot oss. Ingen anklagelse. Du, Herre, är rättfärdig. Det är vi som har syndat. Vi har dragit skam över oss. Finns inget gnäll, ingen bitterhet. Det som har hänt var en fullständig konsekvens av Guds ord. Och när Daniel bekänner, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam. Därför att vi har syndat mot dig. Så kan vi påminna oss hans oförvitlighet som furste. Både i Babels rike och i Persien. Han bekänner inte bara folkets synd utan också sin egen. För han vet det att vara oförvitlig inför människor. Det är inte detsamma som att vara oförvitlig inför Gud. För det som inte syns inför människor, det syns inför Gud. Och han visste att han själv var en syndare. Sen upprepas bekännelsen med många nya ord från vers 11. Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare, Mose, lag. Vi hade ju syndat mot honom. Han höll sina ord som han hade talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka komma över oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. I enlighet med det som står skrivet i Mose, lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte blidka Herren vår Gud, genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och led den drabba oss. Ty Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi hörde inte hans röst. I femte Mosebok, kapitel 28, förelägger Mose folket följderna av att lyssna, att lyda Guds ord och att vara olydig mot Guds ord. Och det är det här som Daniel tänker på. I enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. I början av femte Mosebok 28 talas det om hur lydnaden leder till välsignelse. Men från 15 versen kommer en lång uppräkning av följder av olydnad. Om du inte lyder Herrens, din Guds röst, så, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer det en lång, lång lista. Det talas om krig, det talas om pest. Du ska bli slagen inför dina fiender. I vers 36 står det: Herren ska föra dig och den kung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder har känt. Och där ska du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Och i vers 49: Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du inte förstår. Och sen står det också i vers 62: Av er ska det bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Och i vers 64: Herren ska sprida ut dig bland alla folk. Det är fruktansvärt. Och vi kan också här jämföra med löftena som Gud gav Abraham i första Mosebok 12, där Abraham får tre löften. Löften om ett land, löften om en avkomma, ja, en talrik avkomma, ett stort folk, och löftet om att alla folk ska bli välsignade i honom. Här ställs dessa löften emot varningar för de följder som olydnade medför. Att fråntas det här landet, föras bort till ett främmande folk, och att endast ett fåtal ska bli kvar. Och dessutom står det också här att folken runt om ska de ska bli en visa bland alla andra folk, alltså att de ska bli illa beryktade på grund av sin synd och allt det här vad Gud gör för dem, mot dem genom den som straffdom. Det här inser Mose, det är helt konsekvent, för att folket gjorde inte det som Mose förelade dem att göra, att lyda. Även om profeterna om och om igen kom och predikade, så lyssnar man inte. Man vek av från Guds ord. Därför är det helt riktigt att det här har drabbat. Så fortsätter vi från Daniel 9, vers 15. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand, och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärning har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud. Ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Det här är en mönsterbön. Dels för den bekännelse som Daniel gör som ställföreträdare för sitt folk, för sina kungar, sina furstar. När Daniel det är en vers som jag inte kommenterar så mycket, var vers 14, det ska vi ännu titta på. När Daniel har konstaterat denna rättmätiga straffdom, så säger han till råga på allt att det var Herren som vakade över olyckan och lät den drabba. Gud behåller makten också när hans fiende är redskapet. Det var Guds fiende som utförde straffdomen över folket. Men det var han som höll i. Ingen kunde utföra någonting. Herren vakade över olyckan och han tillät att den drabbade folket. Tänk vilken kontrast det här är mot allt klagande och alla ursäkter för våra synder idag. Tänk om det här skulle vara reaktionen när stora olyckor inträffar. Hur var det efter Estonia-katastrofen? Hur tolkar man det? Ja, inte var det åtminstone så att man sa, vi har ingenting att skylla Gud för. Det här är en rättmätig följd av vår ondska. Alla människors ondska. Inte bara deras ondska och synd som omkom i havet, ingalunda. Utan alla människors ondska. Där Gud påminner oss och på ett helt rättmätigt sätt straffar för synd. Nej, så kan man inte säga. Gud har aldrig straffat sitt folk så hårt som när Jerusalem förstördes. Denna fruktansvärda tilldragelse, år 586 före Kristus. Ja, det skulle då vara den fruktansvärda straffdom som drabbade under Antiochus den fjärde Epifanes. Den skymf som då inte ledde till att templet förstördes. Eller den straffdom som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus, då staden och Jerusalem jämnades med marken. Så som Jesus sa, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska gå under, allt ska förstöras. Men i alla de här sammanhangen handlar det om att Gud vakar över denna straffdom. Låter den hända. Och trots det här erkänner Daniel att Gud är rättfärdig. Och nu när han ber om Guds förbarmande så räknar han inte till någon del med egen förtjänst. Det är inte som när kung Hiskia bad om sitt liv. Då han sa, du vet ju Herre hur jag har levt inför dig på ett rättfärdigt sätt. Nej, han bekänner synden och säger, det är inte på grund av vår rättfärdighet. Utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Jesu namn nämns inte här. Men vi kunde mycket väl säga att det här är mönsterbönen i att be Jesu namn. För att be Jesu namn som Jesus lär oss att be. Det betyder att inte komma fram med våra egna förtjänster inför Gud. Utan vi får komma fram frimodigt därför att vi i Jesus är heliga. Och Daniel, han kan komma fram inför Gud på grund av Guds rättfärdighet. På grund av hans barmhärtighet. Inte på grund av det han har förtjänat, han själv. Utan på grund av Guds barmhärtighet. Sen efter det här följer ett oerhört svar. Daniels bön. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren, min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. Och sen kommer då ett speciellt ord. Medan de ropar ska jag svara. Det här är Guds bönhörelse. I Jesaja 65 så säger han så. Det handlar inte om att vi med många ord och med vårt försök att blidka Gud får honom omvänd så att han vill göra oss gott. Gud har svaret på våra böner redan innan vi ber. I Jesaja 65, 24 står det: Det ska ske att innan de ropar ska jag svara, medan de ännu talar ska jag höra. Och så hände det med Daniel. Gabriel, samma ängel som hade visat sig för honom tidigare, kom nu i flygande hast och rörde vid Daniel, gav honom kraft. Det här var då i slutet av eftermiddagen före solnedgången, vid tiden för kvällsoffret, som Daniel tidslägger den här händelsen. Och nu kommer en ny och svårfattlig uppenbarelse som följd av Daniels bön. Han får alltså ingen direkt uppfattning eller uppgift om att om så och så många år eller så och så många veckor eller så och så många dagar kommer det att komma ett edikt som kungen utfärdar att folket ska få återvända till sitt land. För så hände det. Det var inte lång tid efter det här. Nej, det kommer en profetia som sträcker sig långt, långt, långt fram i tiden. Och som är synnerligen intressant. Profetian om de 70 veckorna. Så ge akt på ordet och förstå synen, står det i vers 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Och så följer efter det här då en förklaring av hur de här veckorna kommer att placeras i tiden och vad som ska hända. De här utsagorna här i vers 24 är 6 stycken. Ordagrant betyder 70 veckor, 70 år. Och den här utsagan, så kan det här 70 år, så kan man ju då tolka på olika sätt naturligtvis, beroende på vad man lägger in i ordet 7. Men det vanliga sättet är att läsa att varje sådan 7 representerar 7 år. Och 70 år blir då 490 år. Men det här ska vi återkomma till imorgon. Vi går inte närmare in på de här 70 årsveckorna idag. Vi ska bara avsluta med att säga någonting om de här 6 utsagorna som finns här i vers 24. 3 av de här 6 utsagorna är negativa, säger vad som ska försvinna. Och 3 är positiva, vad som ska komma. Det första är att det ska göras slut på överträdelse. Det andra är att synder ska förseglas, stängas inne. Det tredje är skuld försonas. Det är det här negativa. Det här positiva är att föra fram en evig rättfärdighet. Det femte är fullborda syn och profetia. Och det sjätte, smörja den allra heligaste. De här utsagorna måste naturligtvis för varje kristen visa fram mot Messias, den smorde. Han som skulle ta bort världens synd. Han som skulle göra slut på överträdelsen. Han som skulle kasta bort synden i havets djup. Och spika fast den vid korset, om vi också säger. Han som skulle föra fram en evig rättfärdighet. Det talar Hebreerbrevet om också. Med ett enda offer har han för evigt tagit bort skulden. Han skulle fullborda syn och profetia, för det skulle fullbordas genom honom, det som är skrivet hos profeterna. Och den allra heligaste skulle smörjas. Han skulle smörjas till Messias, till kung, präst och profet. Alla de ämbeten som man i Gamla testamentet insatte med smörjelse. Messias betyder den smorde. Och här har vi uttryckligen det ordet, att smörja den allra heligaste. Med det ska vi stanna för idag. Och vi ska sen imorgon fortsätta med att säga någonting mer om de här följande verserna. Och sen också om de återstående kapitlen. Vi får ännu förenas i bön och tacksägelse. Ja, kära Herre, tack för din trofasthet. Att du både vakar över olyckan, över den vrede som rättmätigt drabbar oss för vår synd. Men att du håller kontroll över allt så att vi vet att det återstår en glädje, en framtid och ett hopp. För den som har sin synd förlåten i dig, för den som har Jesu Kristi rättfärdighet, som övertäcker all synd. Tack för att vi får vara med bland dem, för din nåd och barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.